Nu har vi då fått återigen uppleva en otroligt häftig och inspirerande föreläsning här. Och det är Frida Boysen som har stått för den. Hej, välkommen hit.
Men tack snälla. Jättefint att vara här.
Alltså det, när man är med på en sån här föreläsning och så får man till sig de här. Och då brukar jag då skriva ner olika grejer som jag tänkte, det måste jag ha med mig. Det måste jag, när jag pratar med den här personen så måste jag ha med mig det här. Och det var massor med grejer. Sen hade jag lite svårt att skriva ibland, för jag kom av mig att skriva, för det var så pass medryckande.
Åh, tack.
Otroligt känslostarkt. Och en av de grejerna som slog mig, Frida, det var att du nämnde det här med att vi måste lära oss att prata med varandra. Och det där är ju en sak som i det samhället vi lever idag, så är det ju nästan lite tabu att prata om självmord och dåligt mående. Nej, det pratar vi inte. Hur mår du? Mm. Ja, jag mår bra.
Exakt.
Eller hur?
Och så ser man den där undertexten. Ja, nej, du ser på mig att jag mår skit. Ja.
Ja. Hur gör man för att liksom bli av med de här skalen? De här liksom, nej, jag vågar inte prata om hur dåligt jag mår. Hur gör man det?
Men jag tänker att det är lite grann som att man får tänka att man står där liksom på en klippa eller någonting, så bara hoppar man bara gör det. Alltså man bara vågar. Och jag satt på en middag här om veckan. Det är så härligt nu när vi får ses igen, du vet. Mm. Fler människor än bara utanför alla närmaste. Och jag tror vi har längtat efter det. Kanske, jag hoppas att vi tar tillvara på det här nu. Att vi verkligen passar på att mötas på riktigt med människor när vi ses. Och jag tycker det har börjat hända. Jag vet inte om det är jag eller om det är liksom hela världen. Men jag började pratade om verkligen psykisk ohälsa i min familj och så med liksom en annan. Det var två andra män som jag egentligen inte kände så väl. De var kompisar till den här killen som fyllde år för dagen. Och jag började berätta och är väldigt personlig och öppen och transparent och sådär. Och då går det liksom någon minut och så säger den här andra mannen att jag har ju det här. Och så berättar han om sin psykiska ohälsa och sin familj och vad de kämpar med. Och så sitter nästa man och säger och så berättar han sin story. Och det blir ett så fantastiskt fint möte. Så jag tror egentligen bara, alltså jag vet inte vad vi är rädda för. För om du skulle berätta för mig någonting väldigt personligt och någonting som är liksom jobbigt på riktigt. Alltså det är ju en gåva. Du ger ju mig ett förtroende. Det finns ju liksom inte på kartan att jag skulle behandla dig illa då. Utan jag blir ju tacksam för att du öppnade för mig. Så det är klart att jag vill ge någonting tillbaka. Och inte bara kanske mina bästa råd eller sådär. Oftast handlar det egentligen bara om att lyssna. Mm. Men kanske också att jag vill visa dig samma förtroende som du har visat mig. Så jag tror bara, någon måste bara våga. Och varför inte just du? Mm. För då vet vi att någon vågar. Och då kommer det bli rättad för nästa person att våga.
Öppna upp sig. Mm. Våga mer. Mod. Du pratar om det också. Mm. Just det här med att våga. Och sen pratar du också om det här med att orka.
Mm.
Det handlar inte bara om relationer. Det måste man också orka och man måste hänga i. Så utan det gäller väl överlag, va?
Men det är så för alla, precis. Alltså hon var ju så klok, min svärmor Kristina, som tyvärr inte finns med oss längre, men hon bor alltid i mitt hjärta. Men det är ju precis som hon sa, det är egentligen ett ord som egentligen alla förhållanden som behöver ork. Alltså din arbetsrelation, jobbet, alltså glöm inte bort chefen. Jag tänker ofta, kan chefer bli lite ensamma, ingen vågar säga någonting positivt till dem, och så går de omkring där och är alldeles ensamma, stackarna, och tänker, är det någon som tycker jag gör något bra? Våga säga till chefen också att fast vad du gör det här bra, det ska du veta. Tycker du om det? Det behöver de också höra.
Fick du göra det? Du har ju ändå haft några chefspositioner, Frida. Hur har det varit om man säger så? Har du fått göra det?
Jo, men jag tycker det har varit fantastiskt roligt. Jag tycker det är jättekul att ha fått förtroende och leda stora redaktioner och allt möjligt. Det är ju ett jättefint förtroende. Och jag har garanterat inte gjort allt rätt. Men jag har gjort så gott jag har kunnat. Och jag tycker det är väldigt, väldigt roligt. Jag tänker att alla vi är ledare egentligen.
Alltså, ibland, förklara, hur tänker du då?
Nej, men ibland brukar jag fråga människor om man ser sådär i en stor lokal. Så jag säger, hand upp alla ni som är ledare. Och så räcker en del upp handen för att tänka, men jag är ju chefredaktör eller jag är minsann kommunchef eller något sådär viktigt. Och så är det några som inte räcker upp handen. Jag bara, men hallå, alla ni är ledare. Ni leder ju era egna liv. Och tänk också, jag menar, du är ledare för ditt liv. Vem är annars ledare? Du är klart att du är ledare. Och också med ditt ledarskap, hur du beter dig. Att du är en sån kille som vågar då kanske prata om även psykisk ohälsa. Och inte bara, nu är det happy-bappy liksom. Utan då leder du ju också för andra i din stad eller din närhet. Så vi är alla ledare, tycker jag.
Mm. Sant. Mm. Mycket sant. Mm. Dina böcker.
Mm.
Du måste berätta lite grann, för nu har du ju den första boken här, ja, då, som du har skrivit, Berätta aldrig det här.
Mm.
Som jag själv har läst lite grann, mm, så här, och tyckt eller lyssnat på rätt sagt, mm, en bok. Mm. Och den där har ju tagit mig väldigt djupt, och jag har förstått att du har fått väldigt mycket reaktioner på den här, mm, boken. Sen har du uppföljaren här också, mm, nu då, som handlar om din dotter som läser,
ja,
den tidigare boken. Berätta lite grann,
ja,
om detta.
Nej, men det var spännande. Jag brukar säga, barn är ju liksom, det är bland det klokaste vi har. Jag, mm, tycker de är så, oh ja, äkta och liksom, mm, säger vad de tänker och sådär. Det är, mm, där som vi inte alltid är så bra på, du vet. Det är som så att är man glömmer bort det sen. Men, mm, barn, där får man ju oftast höra sanningen.
Ja, häftigt.
Så vi får fortsätta, mm, att lära oss av barnen. Och det, precis som jag sa där, min dotter, hon är inte alls, du vet. Det är ju många som har varit så snälla och sagt snälla saker om den här boken. Men hon är verkligen rasande, mm, hård och tycker, mm, att du låter liksom, nej, du är inte riktigt ärlig här. Alltså. Och jag, eftersom jag litar väldigt mycket på henne, och det känns som att hon är så verkligen benhård, att hon är övertygad om att jag antingen ljuger för mig själv eller för henne. Så tänker jag, men jag ska leta upp de här dagböckerna. Jag hade egentligen tänkt göra det när jag skrev den här boken, men det blev aldrig av. Hitta då 11 dagböcker i källaren, och där finns det ju mer hemligheter. Och det handlar ju om också svåra saker. Våld. Min pappa, han var väldigt våldsam. Han var en fantastisk pappa på många vis. Helt, mm, underbar. Lärde mig att tala, ta för mig. Han var jättebra på många sätt. Men han var av olika anledningar också under väldigt stor press. Det var så viktigt för honom att lyckas i livet. Liksom. Och han var alldeles mycket alkohol hemma. Och det, på något vis, när orden tar slut. Mm. När han inte orkar prata, då kommer liksom våldet fram. Så den här boken handlar om dels om våld och sånt där, och mörker och svek. När man är barn, det är ju väldigt svårt när man är barn och blir sviken av en förälder. Man är ju så himla utsatt. Jag vågade ju aldrig berätta om det. Jag hade faktiskt personer som kom in till vårt hem, en psykolog, skriver jag om i den här dagboken exempel, som frågade, är det någon som gör dig illa? Jag bara, nej. Jag tror direkt, nej. Det fanns liksom inte på kartan att jag skulle berätta. Och ändå vet vi att det är var fjärde barn som misshandlas av en vuxen i Sverige. Men det är också väldigt, väldigt tyst.
Förträngde du det?
Ja, jag gjorde faktiskt det. Jag hade, på gott och ont får man väl säga. Jag hade en vän som hette Martin, som när jag var 16 så berättade jag om alla de här jobbiga sakerna jag var med om. Våldet och annat mörker, så att säga. Och då säger han så här, Frida, du, det här låter helt fruktansvärt, men ska du låta det här äga dig nu? Ska det här bli ditt liv nu? Eller ska du börja fatta egna beslut och bara göra dina egna val? Leva ditt liv? Och för mig var det helt rätt timing när han sa det. Att jag var just då liksom stark nog att kunna liksom ta den gåvan som han gav mig. För jag tycker det var en gåva. För annars tänker jag att det kunde bli lätt att jag bara hade, som sagt, låtit det här äta upp mig. Jag förstår verkligen att det kan göra det. Det hade varit så lätt för mig att bara fortsätta och tänka så här, gud, jag kan aldrig komma ur det här. Men han sa, nej, men du behöver ju inte äga dig. Det behöver inte vara ditt liv. Du kan ju välja nya sätt att leva. Välja bort våld. Välja bort tystnad. Och det är jag så tacksam för att han sa. Så tänk vad mycket vänner kan betyda. Mm. Apropå orden. Tänk, det var bara ett samtal från en tonåring till en annan som jag har med mig.
På tal om mor då, så när din mamma tog livet av sig, så fick du ett samtal ifrån en väns mamma.
Ja.
Som då hade skolat om sig och blivit präst.
Mm.
Det är så du sa.
Mm.
Hur mycket betyder det?
Oändligt mycket. Ida, min kompis då, som sagt, hennes mamma Anita Thunberg, som bor i Degerfors, också Värmland faktiskt. Mycket Värmland. Men i alla fall, hon får bara höra från hennes dotter då att Fridas mamma har dött, bara helt plötsligt. De visste inte vad som hade hänt. Mm. Och då ringer hon mig direkt när jag har kommit fram där till Göteborg och bara säger, det är Idas mamma, jag vill bara säga att vill du prata med någon och känner att det är viktigt, så du kan ringa mig när som helst. Mm. Dygnet runt. När som helst. Och så går det liksom någon vecka och sådär. Och jag är ju inne i det här mörkret. Jag börjar liksom till slut se blod liksom rinna på väggarna. Och jag bara känner när jag går till affären så här, mördat min mamma, mördat min mamma. Det är ju bara det som snurrar i mitt huvud. Och min man är riktigt orolig för mig. Han bara, Frida, alltså, du måste vi göra något. Liksom. Du måste prata med någon. Och då kommer jag att tänka, Anita. Jag ringer henne. Och hon är så gullig. Det hon gör det samtalet. Hon pratar ingenting om Gud. Eller så där. Jag är inte särskilt religiös alls. Men hon bara är en sån här fantastisk människa på. Mm. Du vet vad närvarande som präster ofta är. För de är ju där.
Oh ja.
När människor dör och så. Mm. Så det är också ett tips till dig som tittar. Om du inte har någon annan. Så prova. Du kanske har också en präst. De tar inget betalt. Det är fantastiskt. Jag sa det. Jag skämdes där efter en timme. Som, herregud Anita, nu tar jag hela din kväll. Nu får vi lägga på. Bara, nej. Så. Det här får ta den tid det tar. Ingenting är viktigare för mig nu. Så jag tror vi pratade i 3 timmar. Och det samtalet förändrade mitt liv.
Mm. Du behövde det?
Ja, men jag kunde liksom andas efter det. Det kunde inte jag innan. Och hon liksom, det var som att hon slängde ut en livboj till mig. Mm. Och den behövde jag då.
Jag säger det igen, Frida. Att när man hör dig berätta. Och när man då läser eller lyssnar på din bok. Så blir man väldigt berörd. Och jag för egen del har, missförstå mig rätt nu, men hur hanterar man ett sånt brev? Mm. Hur hanterar man det avskedet ifrån din mamma? Hur fixar man det?
Ja, inte alls liksom typ, kändes det som i början. För jag fick ju inte heller berätta något, hade ju pappa sagt. Så att, och det tror jag ju var ett väldigt dåligt tips faktiskt av honom. Han menade säkert väl, kanske. Men det var ingen bra tips. Det är klart att man ska berätta. Som jag berättade, det var ju liksom bara snurrade så hemska tankar. Och jag kunde inte höra någonting annat snart än bara det här som bara surrade. Så jag kände att jag måste ju söka proffshjälp. Jag måste ju gå till en psykolog. Och det var ju ett bra beslut. Men när jag kommer till en psykolog så ringer jag någon sån här. Det står, man googlar väl, och det är så här krispsykolog, sorgbearbetning, jada, vad det nu är. Och seriös liksom. Mm. Men när jag kommer dit och börjar berätta så avbryter de mig ganska strax. Säger de typ, du vet vad du behöver nu, det är att tröstas. Du behöver vaggas. Du vet, du har ju själv barn, säger du. Tänk på att det är som ett barn som behöver liksom vaggas. Nu ska du hålla den här, Och så bara zitt, zitt.
Vad var det?
Det var någon slags elstöt.
Jaha, okay.
Så jag fick liksom sitta där och fick inte fortsätta berätta. Utan hon skulle liksom bara... Och då kom jag ihåg att jag bara grät igen och kände att nu gråter jag inte för mamma längre. Utan nu gråter jag för mig. Vad är det här? Hur illa är det med mig nu? Jag vill ju bara berätta. Men jag fick inte ens berätta för psykologen. Och jag hade ju en väldigt, väldigt otur. För mig, det kanske funkar för andra, men för mig var det ju helt fel. Mm. Och jag borde ju sökt upp en annan psykolog förstås. Så det finns ju så många psykologer som är jättebra. Mm. Men som sagt, jag träffar ju min präst då där på telefon. Och sen har jag haft jättefin hjälp av min man Lars. Och pratat med honom.
Och dina barn?
Mina barn, så småningom då. De fick ju inte veta något på väldigt länge, men ja, nu vet de.
Och det där är också en grej jag tänkte ta upp, Frida. Med dina barn. När du väl berättade för alla var församlade och du kände, nej, men jag kan inte låta det här bero längre, utan nu måste jag berätta liksom. Och den reaktionen du fick från dina barn, det måste ju känns ganska underbart egentligen. Att få den en kram och så liksom, tänker jag.
Fantastiskt. Ja, nej, men det var, var en av de lyckligaste stunderna i mitt liv. Det var så skönt. Alltså det, lättnaden att inte gå omkring och bära på en så stor hemlighet. Alltså min mamma hade ju varit liksom förbjuden i vårt hem. Hon fanns inte på några bilder. Hon var liksom bara som ett... Och de barn är ju så smarta. Alltså de fattade att något var väl inte riktigt rätt där.
Nej.
Men så skönt att få säga som det var.
Det har varit jättetrevligt, Frida, att få lyssna på din föreläsning. Och det har varit jättetrevligt att få prata med och träffa dig.
Ja, detsamma, Roger. Jag kommer att sakna dig. Vi får träffas fler gånger.
Ja, det får vi säkert göra.
Jättefint. Ja, men jättefint samtal. Tack.
Ja, tack. Och som sagt, den här psykiatriveckan betyder mycket. Inte bara för oss som står här, utan givetvis för er som finner er hemma. Och passa på att ta till er det här som sägs här nu. Det är jätteviktiga saker.
Tack snälla för att ni var med.